KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Colegiado, ya están los protagonistas del encuentro. Contra la pelota, momento Ander Herrera para que toque.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Comienza el partido. Toca de Marcos el balón. El Barça se le viene encima al Athletic. Por delante de Messi llega el balón al artista. Ahí está el catedrático. Xavi Hernández tocando para Messi. Messi que intenta meter para Andrés Iniesta. Está cortado de Marcos. La saca el Athletic tocando rápido. La pelota de Arteneche. Juega hacia atrás a... Y Turraspe entregó el balón largo. Iraizos hacia la cabeza.
Så de börjar gå väldigt bra i ligan och det är dags. När är vi framme då?
Början av november 2011.
Ja, för en väldigt, väldigt klassisk match. Och det roliga med den här matchen, Erik, är ju att när vi gjorde Värnamo-avsnittet så var det ju den här matchen Jonas Thern pratade om.
Jag blev alldeles löddrig av pressspelet som visades upp från första visslan.
Ja, så jag till och med la ut det på Instagram. Men nu har jag tittat närmare på matchen och ja, det går att förstå vad Jonas pratade om.
Ja, men det är ju en typ av klassiker. Och detta delvis för att den ramades in av en backstory och den sträckte sig, ja, men i grund och botten 5 år tillbaka i tiden. För den 10 oktober 2006 så satte sig Pep Guardiola i en bil och körde upp till en ranch utanför Rosario från Buenos Aires. Och det här är i ett skede då Pep Guardiola någonstans fortfarande tvekar. Han står och väger i frågan om huruvida han ska satsa på att bli fotbollstränare efter karriären eller om han ska låta livet ta en helt annan riktning. Men det här var då någonting han hade funderat på i rätt många år och som han hade givit uttryck för redan under det senare skedet av sin spelarkarriär. Och det var när han gjorde en kort studs i Roma som Gabriel Batistuta hade sagt till honom att Pep, alltså om du funderar på om du vill bli tränare så måste du träffa den här killen. Då måste du prata med Marcelo Bielsa för han kommer att göra valet lättare och tydligare för dig. Och den här oktoberdagen 2006 så var det då dags. Bielsa hade förberett en asado, alltså en sorts argentinsk grillning, ja, på sin ranch i Maximo Paz utanför Rosario. Och Guardiola hade kört upp tillsammans med filmregissören David Trueba. Och från början verkade det som att Trueba imponerade mest på Bielsa, för naturligtvis är Bielsa även en stor cineast och de ägnade då den första timmen åt att snacka film. Men ja, efter en dryg timme så kände Trueba att han nog behövde styra det här samtalet i en annan riktning, vände sig mot Pep Guardiola och bara konstaterade att ja, men du har väl ändå inte kommit hela den här vägen för att bara snacka film, eller hur?
Nej.
Och nej, det hade han inte. Och därefter så pratade Guardiola och Bielsa fotboll i ytterligare 10 timmar egentligen utan avbrott. Och det här är ju verkligen, ja, men förevigat i mytiska sagor och fotbollslegender om hur de liksom flyttade runt trädgårdsstolar för att illustrera man-man-press och hur de därefter liksom återvände till någon av Bielsas datorcentraler för att gå igenom någon katalogisering av något gammalt VHS-arkiv. Och ja, det där pågick och det där var ett samtal med spännvidd på en hissnande avancerad fotbollsnivå, tror jag mig veta. Och till sist så ska det då ha avslutats med att Bielsa, som ju kände någonstans vartåt det lutade, ändå ville ställa någon typ av avgörande kontrollfråga till Pep Guardiola. Och frågan han formulerar lyder då typ: amen, du som ändå känner till fotbollen, fotbollsindustrin, du som vet allt om all den här smutsen och allt det här skräpet som finns inom fotbollen, varför vill du återvända till den miljön? Behöver du verkligen det här blodet så mycket? Och Guardiola behöver inte fundera särskilt länge, utan han kan bara liksom nicka bekräftande och säga att oh, jag behöver just det där blodet. Ja. Och där och då så blev han fotbollstränare. Och när det tillkännagavs och offentliggjordes och han skulle hålla sin första presskonferens i den rollen, ja, då läste han mer eller mindre innantill ur en Bielsa-biografi som heter Lo Sufficientemente Loco, alltså galen nog, eller något i den stilen. Och det blev en typ av manual för Guardiola under hans tidiga år som fotbollstränare. Men de var ju nu förbi, för det här är november 2011 och Guardiolas slag var ett knappt halvår tidigare uppe på Wembley och snurrade upp Alex Fergusons Man United i en Champions League-final som, ja, än idag absolut kan göra anspråk på att vara, ja, men den bästa match ett fotbollslag någonsin genomfört. Mm. Jag säger inte att det var det. Jag lutar väl åt att FC Bayern mot Barcelona 2013 slog ännu lite högre. Men det är en match, det är ett lag som är med högt uppe i den diskussionen. Och det är klart att det är det som ger den här matchen sin ram. Och det är liksom svårt att säga, vad är det egentligen? Är det läromästare mot elev? Ja, det är det ju i någon mån. Men samtidigt är det ju också tungviktskungen mot den unga och lite mer lättviktiga utmanaren. Där Bielsas rätt färska gäng såklart innehar den sistnämnda rollen. Men ja, det visar ju sig bli någon typ av titelmatch.
Ja, men det är bra liknande som är boxning. För att om du tar liksom Ali Fraser och ingen av dem backar.
Ja, det har väl dragits just de parallellerna. Det här är fotbollens motsvarighet till Muhammad Ali mot Joe Frazier i Madison Square Garden.
Och så bara släpper på dem och ingen backar en millimeter.
Ja, det är slagväxling, det är sluggefight, det är öga mot öga och det är det där pressspelet som gjorde Jonas Tern så oerhört besjälad.
Jag till och med sett sådana här helikopterbilder. Det finns när de möter Bielsas Bilbao. Mm. I de första 3-4 minuterna så är det någon som har lagt in på YouTube. Och den finns fortfarande. Så blåser de igång. Och sen är det total fotboll på båda håll, om man säger, med högsta fart i passningsspel. Bara kör, vi ska göra mål. Tappar du bollen, vinn tillbaka bollen. Och båda lagen är precis likadana. De jagar ända ner till målvakt. Ja, nu ska du titta. Men du sitter där så bara känner du. Så tänkte jag, fan, vi ser det på en stor bild. Och så på med ljudet, med folket. För liksom, de måste vara så upptaggade av någonting, spelarna. För det är helt sjukt. Och sevärda också.
Och ja, men det riktigt anmärkningsvärda är ju inte enbart att Athletic Bilbao accepterar att gå mot Europamästarna med dragna vapen och blanka svärd. Det är ju att de faktiskt klarar av att hävda sig i den duellen. De blir ju inte utspelade och överkörda, tvärtom. Det är om något nästan de som driver matchen. Ja. Det är i alla fall de som gör det i målprotokollet. För efter sig sådär 20 minuter, ja, då spelar de loss Ander Herrera som vrider in en jäkla fin höger insida i Victor Valdés bortre burgavel. Men detta Barcelona var ju såklart inte världsbäst för intet, så det är klart att de slog tillbaks och replikerade. Och lilla Cesc Fabregas ser ut som, ja, men en klassisk Athletic Bilbao center när han nickar in kvitteringen bara några minuter efter Athletics ledningsmål. Och alltså, det är ju hellregn såklart, och det är liksom ganska gyttjig plan, men det försämrar inte passningsspelet, men det förstärker väl tacksamt nog känslan av holmgång. Och stämningen är tät, och stämningen är å ena sidan ganska vänskaplig, men å andra sidan rätt jäkla fientlig. Och San Mamés enda arenan i hela Spanien, hela den spanska ligan, som inte mötte Andres Iniesta med stående ovationer som tack för VM-guldet. Dels skiter ju basken rätt mycket att Spanien vinner VM-guld. Om något så ser de negativt på den saken. Men framförallt så tyckte de att Iniesta minst han hade spelat över för att få Amorebieta utvisad den föregående säsongen. Så nej, här är han minst ingen hjälte. Här är han en jävla filmare, och det låter läktarna honom veta. Och ja, men nu går såklart Amorebieta och blir utvisad igen i den här matchen. Och det blir någon typ av eko från 1980-talet då liksom Goico Echea gick mot Maradona.
Just
det. Och det blev de jävla slagsmålen. Och här urartar det aldrig. Det är inte ens nära att urarta, men Amorebieta blir utvisad. Går om sin egen klubbpresident Urrutia i listan över klubbens mest utvisade spelare någonsin. Oh. Skulle stanna på 10 röda för Athletic. Senast jag kollade han 15 röda i karriären totalt. Mm. Men detta är precis i matchens slutskede. Det är när Athletic faktiskt återigen har erövrat en ledning som de på något sätt ska försöka försvara. Och Marcelo Bielsas lag, ja, de försvarar ju genom att anfalla. Och nu är de nere på 10 man, och till sist känner sig ändå Bielsa nödgad att byta, för Pep Guardiola och Barcelona, de har redan bytt klart.
Ja.
De upplevde att här måste det in friska, fräscha ben, för vilken uttömmande jävla kraftprov till fotbollsmatch. Men Bielsa, han hade inte bytt alls. Och han motiverade det i efterhand med att, ja, men skulle jag byta, då skulle jag antingen byta ut någon som inte spelade bra, eller någon som inte längre sprang. Och jag tittade ut mot planen, och det fanns inga sådana där ute. Alla mina spelare presterade bra. Alla mina spelare fortsatte springa. Och detta gav då ett 2-1 mål i 80-onde. Och det är inte så estetiskt vackert. Gröt efter hörna. Abidal rensar på Llorente. Bollen studsar mot målet. Piqué ska rensa, får den på sig. Blir nog halvt självmål. Det blir ledning för Atletico. De är nu på tröskeln till en episk seger, men Amorebieta åker ut och byterna genomförs, och på stopptid så blir det någon jävla kommunikationsmiss och något schabbel mellan målvakten Gorka och en försvarare, och bollen studsar ut, och ifall en boll är fri någonstans i närheten av ett straffområde på den här tiden, ja, då dyker Leo Messi upp och bara skickar in den i nät. Och det är ju lite deppigt på ett sätt att Atletic inte får vinna. Men 2-2 på något sätt ändå rättmätigt. Det är liksom en remi mellan två av schacksportens stormästare. Det är bara att de inte har spelat schack den här gången, utan de har just gått igenom en boxningsmatch över 15 ronder. Och även om de går i däck om vartannat, så är det ingen som stannar nere till 10. Utan de reser sig upp och fortsätter framåt. Och när slutsignalen väl går, så är det ju inte en besviken Pep Guardiola som har tappat 2 poäng, utan det är en upprymd Pep Guardiola som än en gång då har blivit besjälad av Bielsa-fotbollen som går fram till argentinaren och mest bara tackar. Han står liksom där och han tvingas ju skrika för att det är så jäkla ljudnivå inne på San Mamés, men han vrålar i Bielsas öra att han spelar minst han är bästar. De är bästar som springer, som försöker slita en motståndare i stycken. Och Guardiola bedyrar att han aldrig någonsin, vare sig som spelare eller tränare, mött ett lag med sån intensitet, sån aggressivitet. Nej. Och på presskonferensen efter så fortsatte han bara lovsången inför allas ögon och öron. Han pratar om un canto del fotboll, alltså en hyllningssång till fotbollen. Och han gör verkligen ett nummer av att prisa och lyfta Bielsa. Och han börjar liksom i det specifika, hur han har hunnit så långt på så kort tid. Hur han fått de här spelarna att verkligen köpa in sig till max på ett koncept och en idé. Men sen vidgar Guardiola det och recenserar med att säga att jag tror alltid att vi står framför den bästa coachen som finns på den här planeten just nu. Och så avslutar han någonstans med att liksom, ja, men fullborda den där hyllande, den där lovsången till fotboll uttolkad av Marcelo Bielsa. Varje match detta Athletic spelar är en gåva till åskådarna. Ja. Och det är så mycket bättre vitsord, så mycket mer upplyftande omdöme är väl svårt att kvittera ut.
Ja. Vad sa Bielsa? Vet man eller?
Han muttrar till mest. Som man alltid gör. Långa jävla haranger med blicken ner i bordet och ett ganska svår genomträngligt ordval. Han är ingen Rickard Norling i att använda så här blomstrande språk och lite halvt gömma sig bakom det, men har samma den där liksom egenskapen att å ena sidan framstå som rätt svårdechiffrerad, ändå kunna vara glasklar och tydlig gentemot sina spelare.
Mm.
Och det är lite egendomlig motsägelse det där, att ibland så lyssnar man på Bielsa under lång tid och känner att jag förstår inte vad han säger. Nej. Och nästa dag så lyckas han vara så jävla kärnfull och koncis på ett sätt som gör att det inte finns några gråzoner och tveksamheter för hans spelare.
Nej. Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okej.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare. Men det lyckas jag inte med.
Okej, ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det. Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar. Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är. Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande. Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Många gånger har du varit där?
7. Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Och Europaresan fortsätter till i första hand vårt kära Schalke, va?
Ja, precis. Och liksom Europa-partyt tar ju faktiskt över. För även om Bielsa tycker att hans spelare ska orka fokusera på alla fronter samtidigt, så blir ligan lidande under just den här perioden. Athletic börjar prioritera Europa League. Om inte annat mentalt. Spelarna börjar blicka mot de matcherna. Under den här perioden så tar de faktiskt bara en poäng på 6 ligamatcher. De sjunker från en fjärde plats, alltså en Champions League-plats som de tagit sig till, ner till en 12:e plats. Men det kunde väl vara hänt, för hur jäkla kul och spännande var inte det här med Europa? Som du säger, Gelsenkirchen, Schalke 04, verkligen ingen svag upplaga av Schalke. Nej. För de hade också varit i Champions League-semi säsongen före. Och där Man United hade Wayne Rooney, hade Schalke Raul.
Ja.
Och visst, Raul gjorde ingen besviken. Han satte 2 för Schalke i Gelsenkirchen. Men varåro? Athletic bara sprang och sprang och spelade och spelade och sköt och sköt. Och det som var ett 2-1 underläge med dryga kvarten kvar, är det slutade med en 4-2-seger. Ja. Och därifrån finns det ingen väg tillbaka för Schalke. De åker ner och försöker i Bilbao. Och Huntelaar gör mål och Raul gör mål igen. Det är ett jävla drömmål.
Ja.
Men Athletic matchar dem steg för steg och är aldrig hotade. De vinner med 6-4 totalt. Och nu är de framme i en semi mot ett motstånd som i jämförelse ser ganska överkomligt ut. Men vad fan, Sporting är bra. Sporting skäms inte för sig. Sporting vinner den första matchen på hemmaplan med 2-1 och bäddar därmed för en semifinalretur. Ja, men det utgångsläget är så nära 50-50 som du någonsin kan komma. Och alltså San Mames, när det vankas semifinal i europeiskt cupspel. Alltså vilken jävla arena och vilket jävla tryck. Jag vet inte om du har sett det, men det finns framförallt en vinkel, en inspelning av klubbhymnen när lagen är på väg in för den här semin. Nej. Och liksom det är besinningslös ljudvolym. Och ifall det inte framgår tydligt här så får du väl lägga ut ett klipp på WWK podcast, ja. För det här ska både ses, höras, upplevas och kännas. För det är en inramning med få motstycken.
Ja, och hur blir den här matchen då?
Ja, så den är ju jämn och jävlig. Atletic rusar visserligen upp i en rätt tidig ledning. Men så släpper de in 1-1 i 44. Ricky van Wolfs vinkel av alla hittar målet. Men de är så jävla opåverkbara, så oförstörda. Så de ruskar bara av sig det blytunga insläppta målet, liksom går rakt upp, kör avsparken, passar sig rätt igenom Sporting och tar tillbaka ledningen. Jag tror inte ens det hunnit gå en minut sen kvitteringsmålet. Det är 2-1 till Atletic före paus. Unga reserven Ibai Gomez som kommer in och gör en hel del nytta här i slutskedet av säsongen. Men nu är det alltså totalt lika läge. 2-1 Sporting första matchen, 2-1 Atletic andra matchen. Tiden går, klockan tickar, förlängningen närmar sig. Men i den 88:e minuten, ja, då är han framme. El Rey León, själva lejonkungen med sin man Fernando Llorente, stöter in, vinklar in ett inspel. Det är 3-1 till Atletic, det är avgjort. Det är final.
Det, jag ska säga också att Llorentes match här är något i hästväg.
Han ligger ju bakom alla mål.
5 plus framspelningar till de två första målen. Så han har ett skott i stolpen innan han avgör. Det är ganska bra.
Så totalt sett skulle jag påstå att det alltjämt är en underskattad fotbollsspelare. Ja. Och inte minst tror jag att de mina i någon mån kanske undervärderar hans tid i Tottenham. För jävlar vad bra och nyttig han var. Så jävla klok och mångsidig. Och då kunde han visserligen inte springa längre.
Nej.
Bielsa hade dödas ben för alltid. Men ändå så är det ju så att vi hade inte nått en Champions League-final med Spurs.
Men han låg väl tidigare. Han är på förmål stolpen på honom, va?
Ja, han gjorde mål på så sätt mot Borussia Dortmund. Han gjorde mål på så sätt mot Man City. Och så är det ju han som bryter ner bollen i Amsterdam som Dele Alli sen kan lägga fram till Lucas Moura. Och som sagt, ingen Champions League-final för Spurs utan Llorente. Där ska vi nog inte bli kvar. Men vi kan även då konstatera att ingen Europa League-final för Atletic utan Fernando Llorente.
Verkligen.
Men nu spelade han där och nu nådde de en Europa League-final. Och i glädjehögen direkt på slutsignal hamnar Ander Herrera underst och tror ju på allvar att han ska kvävas.
Ja.
Alltså, hinner få den där paniken innan högen lyckligtvis upplöses och spelarna istället kan jubla tillsammans med sina supportrar. Och som sagt, San Mamés en sån här kväll, inmarschen överjävlig, slutsignalsjublet inte långt därefter. Och liksom den spanska tv-kommentatorn smattrar på och en av fraserna han kastar ur sig, ja men vet ni vad lycka är? om ni inte gör det så har ni en definition här på läktarna på San Mamés. Ja. Sen använder han frasen incredible communion, och det är ju liksom otrolig sammanhållning, otrolig samhörighetskänsla. Och just den där samhörighetskänslan, ja, men den går inte att kopiera och upprepa någon annanstans, för den kommer ju ur allt det här vi har pratat om runt Athletics särart och Athletics betydelse för både Bilbao och Baskien. Det där kan inte uppstå någon annanstans.
Var du på den arenan innan den revs?
Absolut, ja. Det var jag. Och det var inte på någon europeisk cupsemi, tyvärr. Det var en vanlig ligamatch. Men lika fullt så var det just den där känslan av att det här är en oerhört betydelsefull plats. Det var kanske framförallt den känslan som någonstans särskiljer San Mamés, särskilde gamla San Mamés från andra.
Det var gammal arenor. Som satan, va?
Ja, så de spelade väl där sedan liksom det tidiga 1900-talet. Ja. Äldst i, ja, det var Spaniens äldsta fotbollsarena. Och de kallade ju den La Catedral av en, ja, men nästan religiöst anknuten vördnad. Och där hade Athletic då spelat i prick 100 år innan de stängde ner. Och där gjorde såklart Pichichi det allra första målet. En superlegend inom både baskisk och spansk fotboll. Den lilla ankan med sin vita tygbit på huvudet. Sonen till Bilbaos borgmästare. 154 centimeter skyttekung som vräkte in mål innan han dog i tyfus som 29-åring. Ja, men det är väl så jävla... vilken... Bara den legenden.
Ja,
liksom.
Verkligen.
Än idag så är det ju så att om du vinner den spanska ligans skytteliga, ja, då blir det ju årets Pichichi.
Just det, ja.
Då liksom får du priset uppkallat efter honom. Ah. Och det är ju också så, jag vet inte fan hur det är på nya San Mamés, men på gamla San Mamés var det så att varje gång det kom en ny klubb och besökte Athletic, då skulle lagkaptenen precis före avspark gå upp på huvudläktaren fram till hedersplatsen och lägga ner blommor vid bysten av Pichichi.
Ja.
Och det var också en del av liksom hela den här arenans unika legend. Och det skedde, ja, men även den här våren. Mirandés hade aldrig spelat på San Mamés tidigare. Nu är det semifinal i Copa del Rey. Lagkaptenen ska upp genast. Han går igenom publiken upp då, och så lägger han blommor vid bysten av Pichichi. Schalke hade aldrig varit på San Mamés. Raul hade varit där 100 gånger, men nu är du kapten för Schalke, nu är du ambassadör för Schalke. Precis för avspark, upp förbi.
Fan, hela snyggt.
Ja, men verkligen så. Ja. Hände ingen annanstans.
Nej.
Gjorde San Mamés unikt. Ja. Och, ja, men någon annanstans på den där huvudläktaren hade de ju sitt uppstoppade lejon från Tanzania. Och det finns, kan inte riktigt reda ut det där, men anledningen till att Athletic är lejonen, att Llorente var lejonkungen, det är något med att Mamés, ja, det finns någon gammal historisk förklaring.
Ja, jag läste det.
Ja, det var något med, det var något med lejon i fortiden. Men just det här specifika lejonet som de då även har baxat med sig till nya San Mamés, det vann klubben i ett vad med Alavés president på 1980-talet. För Athletic hade ju då vunnit den spanska ligan, och det var helt otroligt. Ja. Tänk, de gjorde det igen i en ny tid, men Alavés president slog fast att ja, det kommer ju tyvärr aldrig kunna upprepas. Athletic president, absolut. Nästa år gör vi det igen. Nej, men det gör jag. Tro mig. Ska vi slå vad? Ja, men jag vet en sak jag vill ha. Ditt fina uppstoppade lejon från Tanzania. Ja. Är du beredd att sätta det på spel? Ja, men absolut.
Ja.
Och så hamnade det lejonet.
Och så vann de dubben.
Ja, exakt. Ja. Och lejonet fick då flytta med från gamla San Mamés till nya San Mamés, som jag inte har hunnit besöka, men som också ska vara helt fantastiskt.
Den ser ju fantastiskt ut.
Det ligger ju vägg i vägg, kant i kant med där den gamla arenan låg. Och det är jätteviktigt också, för det är mitt i stan.
Ja.
Du går ju genom stadskärnan vidare ut längs gatan som heter Calle Pozzas för att nå San Mamés-området. Och Calle Pozzas, det är också extraordinärt, för alltså den gatan som leder fram till arenan, Till att börja med är barer i precis varenda dörröppning. Och varenda bar är givetvis helt atletik draperad. Och det stannar inte där, utan varenda balkong har ju rödvita atletikflaggor eller baskiska ikorinjor som liksom hänger ner från balkongerna. Den gatan är liksom helt draperad i atletik och i det baskiska. Och folk drar ju runt med sina baskiska, ja, baskrar på huvudet. De heter ju som de gör av en anledning. På deras språk heter de så här chapelas eller någonting. Och det språket med alla sina jävla obegripliga ex, det är ju också det som de använder på sina banderoller och i många av sina ramsor. Och det gör ju också känslan annorlunda. Det är liksom som ett hemligt kodspråk de använder sig av. Och allt det där kände jag av. Allt det där kände såklart Marcelo Bielsa av. Och han var också duktig på att formulera sig runt det. Han pratade om hur San Mamés hade liksom ett sätt att kommunicera med spelarna. Han menar att läktaren, arenan, känner av när laget lider. Och då sträcker arenan ut en hjälpande hand så att laget inte förliser och drunknar. Arenan hjälper Athletic genom svåra perioder i en match. Och Bielsa, ja, han har sett och upplevt en del. Han är fostrad i argentinsk fotboll på 1970, 80 och 90-talen. Liksom Newell's Old Boys Arena är hans hem. Men ändå refererar han till San Mamés och säger att aldrig sett en stadion så inblandad, så engagerad, så inflytelserik. Nej.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det här det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Carla.se. Carla med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Carla. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Carla.
Just nu har Carla en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Carlas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Carla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Carla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Carla på 3000 spänn där också.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Carla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Carla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör du någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det är inte.
Nej, jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen. Ja. Jag kan ha det stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
De ska möta Atletico Madrid och hans och Bielsa ska möta en annan lärjunge.
Exakt, Diego Cholo Simeone, som då hade varit Bielsas lagkapten under flera år ihop med det argentinska landslaget. Och Simeone har, som alla andra, uttryckt sin uppskattning och vördnad för Bielsa. Trots Svennis, trots alla andra, så har han sagt att Bielsa var den tränare som lärde honom mest. Medan Bielsa faktiskt får sägas ha varit ganska njugg i sina omdömen om Simeones lag. Han har beskrivit den fotbollen som de företrädde som den raka motsatsen till min fotboll. Men trots detta så hade Athletics spelare jublat när Atletico Madrid vann den helspanska semifinalen mot Valencia. För de trodde att liksom deras löpintensiva spelsätt skulle passa väldigt bra mot Atletis, ja, men mer reaktiva försvarsfotboll. Och det där som Muniain hade pratat om tidigare på våren, det hade bara vuxit. De trodde inte de skulle vinna. De var säkra på att de skulle vinna. De var så övertygade om att de skulle vinna så att de nog tillät sitt fokus att flacka iväg lite grann. För naturligtvis har ju Athletic sitt eget sätt, sin egen tradition när det kommer till titelfirande. De har någon jävla båt, La Gabarra, som de då baxar fram varenda gång det är dags att fira någonting. Och sen ska man åka med La Gabarra ner för Nervionfloden. Och så ska det vara miljoner baskar som samlas på kajarna för att hylla dem. Och liksom Ike Muniain, fortfarande bara tonåring, han erkänner ju själv att han stod med två vadarstövlar på La Gabarra.
Ja.
Det är liksom, det var klart.
Ja.
Det var bara frågan om hur det skulle kännas när de väl var där. Och så går de in i finalen med typ den hållningen. Och det kan nog vara ganska befriande i vissa matcher. Men herre jävlar, Cholo Simeone skulle ju aldrig tillåta sitt Atleti att gå ut som en bekväm motståndare som det funkar att möta med lite flackande fokus. Det går ju inte.
Nej.
Och Athletic Club, ja, de kommer fel in i matchen också. Av de 10 första passningarna de försöker sig på slår de bort 5. Och knappt har de hunnit konstatera det innan Radamel Falcao får tid med bollen i offensivt straffområde efter sådär 6 minuter. Och Amore Bieta är väl medveten om att han är i eget straffområde, så där han annars alltid går fram aggressivt så avvaktar han nu. Han faller tillbaka, han låter Radamel Falcao vrida upp kroppen, och det är ingen skitbra idé.
Nej.
För El Tigre, han hamrar ju bara upp bollen i bortre krysset.
Ja.
Och sen är det problem, för har man varit helt övertygad om sin plats på La Gabarra men nu plötsligt behöver jaga ett resultat mot Simeones streetsmarta, svårforcerade, skickliga jävla Atleti, ja då inser man nog ganska snabbt att det här rinner iväg för oss och det här blir svårt att få tag på, och då är det ett helt annat mentalt läge. Och det förstärktes ju därefter ytterligare när Amore Bieta drällde med bollen och Atleti fick loss den och Falcao fick återigen ett par decimeter i offensivt straffområde, och de vände han ju upp och utnyttjar till max, och så dunkar han upp bollen i nättaket och så är det 2-0.
Ja. Och sen är det också, när du kollar på klipp, det är ju inte samma Atletic som du har sett i matcherna mot United. Och det är ju inte alls den energin.
Nej, de känner själva att de inte gjorde sig rättvisa. Och detta Atleti är ju också väldigt, väldigt bra på att inte låta en motståndare spela efter sina styrkor. De gör ju matcherna till sina. Och de kontrollerar matcherna utan att ens ha bollen. Och visst, Atletic hade en handfull bra reduceringschanser. Men det är Courtois i målet för Atleti. Och när allting egentligen redan är stängt och färdigt, så springer Diego in med 3-0 bara för att understryka. Och där är det över för Atletic. Mm. Där går ridån rätt mycket ner, för de har vittnat om sitt omklädningsrum omedelbart efter matchen, hur några kommer in och liksom försöker bara venga, vi har fortfarande en till final att spela, men det bara faller platt för de allra flesta i det där omklädningsrummet. De känner att nej, vi är ju redan brutna, vi är redan knäckta, vi kommer inte kunna vinna den där finalen mot Guardiolas FC Barcelona. Och liksom det där kastet från total övertygelse till rätt bråddjup hopplöshet på bara 90 minuter, att det är dramatiskt. Och det är väl sånt som Diego Simeone lyckas göra med motståndare.
Ja.
Vet du, för att apropå lite ingenting, att det har bara hänt vid 6 tillfällen att någon av de stora europeiska cuperna har vunnits av en utomeuropeisk tränare. Alla 6 gånger argentinare.
Ja.
Något säger det.
Ja, det gör det verkligen. Men de har 2 veckor på sig ändå att repa mod innan de ska till Madrid och spela Copa del Rey-finalen mot Barcelona.
Mm, det antipatriotiska derbyt som det ibland refereras till. De hade ju mött varandra i final 2009 på Caparros tid. Och då hade den spanska nationalsången blivit utbuad. Och kung Juan Carlos som var på plats hade fått höra ett och annat. Mm. Och spanska TVE1 som sände hade dragit ner publikljudet för att just stänga de antispanska talkörerna så att inte TV-publiken behövde utsättas för dem. Och det där blev en jävla kontrovers runt det. Huvuden rullade på den spanska TV-kanalen, för det ansågs som liksom odemokratiskt över gränsen till någon form av statscensur när de där talkörerna censurerades. Jaha. Och 3 år senare så var det nu egentligen tänkt att finalen skulle spelas på Bernabeu. Men plötsligt så gick inte det, och lite från ingenstans så skyldes det på något diffust byggarbete. Men det som sägs är då att regeringspartiet Partido Popular ska ha tryckt på, för det finns något symboliskt i det antiroyalistiska på just Santiago Bernabeu. Det är av olika skäl politiskt mindre känsligt ifall de skanderas och ekar någon annanstans. Ja. Så det blev inte Bernabeu. Det blev Vicente Calderón, och det blev en upptrappning tät på kontroverser. Det blev ju även en upptrappning som rent sportsligt hade ett helt givet fokus. Och det var då att detta skulle bli Pep Guardiolas sista match som tränare för FC Barcelona. Han hade aviserat sin avgång några veckor tidigare. Och nu skulle han ta farväl av både publiken och av sin spelargrupp. Och när han inledde sitt anförande till spelarna, ja, då använde han samma fras som Marcelo Bielsa hade nyttjat när han tog farväl av det chilenska landslaget. Han inledde med att säga orden: livet har givit mig den här gåvan. Och sen fortsätter med liksom långt hyllningstal till det fantastiska i att jobba med denna förträffliga spelargrupp. Så liksom mycket att hantera och sortera in i matchen. Inte minst Athletics möjlighet att vinna en titel för första gången sedan 1984. Men när domaren sen visslar och bollen rullar igång, så blir det ju uppenbart att själva fotbollen kommer inte kunna svara upp den här gången. Det blir ingen repris på de där Ali Frazier-vibbarna från november, utan här blir det en fullständig defilering för FC Barcelona. Mm. Alltså det tar 25 sekunder och sen har Messi fritt läge från 16 meter och otroligt nog missar han med en decimeter. Men det är ingen i Athletic som mäktar med att lyssna på den varningsklockan. För efter bara 1.45, ja, då är det ny jättechans för Barcelona. Bollen täcks ut till hörna. Hörnan kommer in, där går 2.15. Ah, Pedro stöter in den. Ja. 1-0 till Barcelona. Och ja, sen tar det ju inte slut innan Barcelona tillåter det att ta slut. För så länge de vräker på, så är faktiskt Athletic Club hjälplösa. De klarar inte av, de orkar inte med att stå upp. Och innan det har gått 20 minuter, ja, då har Iniesta passat fram Messi som har dunkat upp bollen högt med sin höger, och så är det 2-0. Och det är inte 25 minuter gångna innan Messi ska arva fram Pedro, och så är det 3-0. Och som sagt, den här överkörningen, den skulle inte sluta innan FC Barcelona själva accepterade att det var nog. Och här gjorde de det. 3-0 efter 25 minuter av en cupfinal. Det kan väl räcka så. Och det var inte så att det inte gick att se tecken i ligamatcherna som ledde fram till de här finalerna. De gjorde det där sena segermålet mot Sporting i Europa League-semin, och de jublade som det aldrig hade jublats förr. Därefter hade de 6 matcher kvar i säsongens alla tävlingar och turneringar. På de 6 matcherna gjorde de inte ett mål.
Nej.
De vann inte en match. Av de 5 avslutande matcherna på säsongen så förlorade de 4 stycken med 3-0. Och de var ju sönderkörda.
Ja.
De var slut. De var fysiskt färdiga.
Ja.
Llorente hade ryggproblem. Ander Herrera behövde opereras. Iraola var tvungen att stryka sig själv från EM-truppen. Iker Muniain, han hade utvecklat problem med sina ögon som det inte riktigt fanns någon tydlig förklaring till. Men han behövde behandling av en oftalmologist.
Mm-hmm.
Jag kan knappt uttala ordet oftalmologist.
Jag har aldrig hört det i mitt liv.
Ja, det är väl en försköning för ögonläkare. Mm. Man är viktig ifall man använder termen oftalmologist.
Mm.
Men där jag inte kan uttala det, så kände då Marcelo Bielsa att han var i position att följa med Muniain till oftalmologisten. Och när det var liksom nedslående besked, ja, då utmanade han ögonläkaren i fråga. Då hängde han kvar i 40 minuter och skrek om hur dum i huvudet han var, för att han inte bara styrde upp Muniains ögon omedelbart, bums och ögonaböj. Och ja, på det engelska språket finns det bland annat den här poddintervjun som jag vet att du har hört med Ander Herrera, ja, där han pratar lite om, ja, men hur han upplevde det.
Ja, men han sa liksom att vid en viss tidpunkt så var vi helt fucked. Vi kunde inte springa längre, och vi byggde vårt spel på att vi sprang mycket mer än alla andra. Och kan du inte göra det längre? Nej, det funkar
inte. Nej, och det är ju, det är inte så svårt att förstå så att det bara blir alldeles mörkt omkring en. Det är märkligt att inte Bielsa mäktade med att ta till sig.
Nej, men det finns väl två grejer som jag funderar på med Bielsa. Jag älskar väl också honom. Sådär. Men det är ju att man älskar honom också för att han är helt opragmatisk. Han bara kör liksom. Men samtidigt så måste han ju se i de här åren att varenda lagen tar över i slutet av säsongen så orkar de inte springa längre. Det är det ena. Och så det andra, ja men det här man-man-spelet kanske inte funkar så är fantastiskt bra. Men han bara fortsätter.
Ja, och det är ju för mig ett argument för hans storhet snarare än tvärtom. Ja. Och jag köper såklart att det är inte nödvändigtvis ett argument för att maximera resultaten. Men ja, vad var det de sa om Athletic som klubb någon gång i början av de här avsnitten? Ja, det är något som inte ryms inom rationell analys. Därför känns det någonstans mer. Och så är det ju på något sätt även med Marcelo Bielsa och hans fotboll. André Herrera, han sa väl ordagrant det, to be honest, we were physically fucked. Ja. Och just, kunde inte röra oss, våra ben skrek stanna. Och här var det ju så att vingarna smälte för ja, Athletic Club, för de hade flugit för nära solen. Ja. Och även om Bielsa då i någon mån kände sig oförmögen till utvärdering och analys, så fanns det ju inom klubbledningen runt Urrutia folk som ja men, omedelbart efter de här finalerna menade att Bielsa inte skulle få något nytt kontrakt. Han skrev ju bara ett år i taget, ja. Så det fanns ju inget kontrakt. Ja men, han ska inte ha ett år till, för här har han ju bara bränt rätt in i väggen med hela spelartruppen. Det kan ju alla se. Ja, det kanske alla kunde se, men samtidigt fanns ja, men de här två resorna, de här två finalerna, den här känslan, den här energin som laget hade givit till hela Bilbao. Och det är klart att det vägde över. Det är klart att Bielsa fick en förlängning, men det skulle aldrig bli detsamma. Bakom skuggor ser du solen. Och när du tvivlar ser du modet. I mina ögon. Gå med mig.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.